Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangen, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet. Viktor Munkhammar heter jag. Mitt emot mig sitter Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Bra Olof, du vinkar där så vi vet var du sitter. Och även ränteräv, det sistnämnda är ju extra aktuellt nu kanske när det är stökigt på räntemarknaden. Det kommer du att prata om senare. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Jag har en ambition idag att vi ska försöka hålla oss borta lite från Riksbanken som ju har dominerat podden under våren. Det har ju hänt så väldigt mycket, det kan hända att vi halkar dit lite ändå. Men det är inget huvudämne faktiskt den här gången. Istället ska vi prata om finanspolitik, och då inte kronor och ören i första hand utan om principer, och fråga oss om ramverket möjligen håller på trasa sönder, kanske ett starkt ord, men i alla fall om det nafsas lite i kanterna på det. Men helt centralbanksfritt blir det inte. Vi ska ta en titt på ECB som liksom har seglat lite under radarn här. Det har varit mycket Fed och Riksbanken, och fundera på vad vi kan vänta oss ifrån Frankfurt. Det är ju på många sätt en centralbank som har ännu kämpigare lägen, exempelvis Riksbanken. Sen Anna ska du reda ut ett begrepp med finanspolitik koppling, och så blir det spaningar och till slut veckans viktigaste. Ni nickar bara
bra.
Och är sugna.
Är så taggade.
Menyn är dragen, bordet är uppdukat och det är dags att hugga in. Olof, finanspolitiken, nu kom ju precis häromdagen finanspolitiska rådet och lyfte upp en del av de sakerna som vi ska prata om. Nämligen det här som har kommit kanske med pandemin, där man fick ju göra snabba utryckningar. Nu har vi de här prisrusningarna på olika saker som har lett till andra utryckningar. Vi har förslag om pensionstillägg utanför systemet och så vidare. Och då är frågan, vad håller på att hända med det här ganska strikta finanspolitiska ramverket som vi ändå har haft i över 20 år?
Ja, men det är väl en kombination av en massa saker. Först det här finanspolitiska rådet som du refererar till. De är ju då en oberoende granskare av regeringens finanspolitik, och man riktade då kritik mot att man inte håller budgetprocessen eller att den urholkas, att överskottsmålet rimligen inte nås med mera med mera. De här olika faktorerna då som har gjort att man kanske är lite mer vidlyftig med statsfinanserna just nu, det är naturligtvis effekterna av pandemi. Dieselpriser, elpriser och sånt där som faktiskt slår hårt mot hushållen. Men sen är det också valår, det får man inte glömma bort. Och svenska statsfinanser enligt Maastrichtkonventionen då, där kommunal och regional skuld ingår, jämfört med andra länder eller EU, alltså den svenska statsskulden är ju förhållandevis låg.
Vi ligger nu jättelåg.
På jättelåg.
Inte bara förhållandevis.
Den är väl någonstans runt 35% av, eller 36% då av BNP, och om man jämför då med snittet för EU så ligger de på, alltså stora EU, 27 länder, så ligger det på 88%. Tyskland som då framhålls som ett föredöme i statsfinansiell stringens. De har en statsskuld på 70%. Och vill man verkligen drämma till så kan man ta USA som har 133% eller Japan som då har 256%. Så att utifrån det perspektivet så har vi ju en väldigt låg statsskuld. En gång i tiden så tog man också fram det finanspolitiska ramverket delvis för att ha finanspolitiska medel för att stimulera ekonomin. Men också betala då för demografiska utmaningar. Den sista kohorten av babyboom-generationen som nu lämnar arbetslivet och går in i ålderdomen och förväntas leva allt längre. Det har man ju vetat om i 50 år att det skulle komma, och att det också kostar pengar. Och då är det väl rimligt, kan jag tycka, faktiskt då, att när tillväxten då börjar vackla, det ser vi tecken på, och allt fler prognosmakare ser ytterligare försämrad tillväxt. Och vi har de här utmaningarna. Om man då har en väldigt låg statsskuld, då kan man väl vara lite pragmatisk och faktiskt stimulera ekonomin lite extra med finanspolitiken, speciellt i ett läge där centralbankerna och Riksbanken då specifikt har bestämt sig för att bekämpa inflationen. Det innebär att de lägger sten på börda och kommer de facto strama åt ekonomin i ett läge där man redan, där det redan finns gott om tecken på att ekonomin kommer att bromsa upp. Över tiden så kan jag ju förstå den här kritiken mot att det finansiella ramverket urholkas. Men just nu så tycker jag väl ändå det kan vara läge att faktiskt blåsa på lite och mota Olle i grind innan den här tillväxten bromsar upp. Men det är som sagt min egen personliga betraktelse.
Ja, vi tackar. Det är därför du är här, för dina egna personliga betraktelser. Det som väl är oroligt som jag ser det, eller tänker vad andra ser det också, är väl kanske annat. Det är inte att ha en expansiv finanspolitik i sig, utan att det är något skvätta. Det är 5 miljarder här, 10 miljarder där, 15 där. Mm. Och att det handlar, går lite till vilken grupp skriker högst. Exakt, eller är bäst organiserad. Alltså att det inte sker något särskilt. Det sker inte med någon stor tanke, utan nästan lite i panik. Det är bränder som släcks till höger och vänster.
Ja, och därför får man ju också göra det på det sätt som bara går. Det har vi ju sett här nu med elprissubventionen och med ersättningar för... vi skulle ju få 1 000 kronor per bil, var det inte så? Jag kommer ju knappt ihåg alla de här grejerna.
Tänk alla bilmålvakter liksom.
Det kommer.
Det är 100 000-tals kronor man kan dra in där. Nej, om man är tillräckligt
nej,
kriminell.
Nej, det fanns faktiskt en begränsning på det. Hur många bilar. Men nu kommer jag inte ihåg detaljerna. Men i alla fall. Det man oroas över är ju just det att man behöver anpassa sig till nuvarande regelverk på något vis och ändå göra justeringar. Och därför så blir de här justeringarna inte särskilt pricksäkra, utan det går ju då pengar och stimulanser till hushåll och personer som kanske inte behöver dem, medan andra skulle kunna göra det. Så det är ju det som är poängen. Så pragmatisk och pragmatisk håller jag liksom inte med Olof om att man ska vara på det sättet i det här läget. Utan hela tanken med finanspolitiska ramverket är ju att det absolut ska finnas pengar i svagare konjunkturella lägen. Det är ju därför man räknar det över en längre horisont och man konjunkturjusterar och så vidare, så att det ska finnas mer pengar när det är ett sämre ekonomiskt läge. Och det betyder ju också att det går ut mer pengar i arbetslöshetsersättning och sådana saker, så kallade automatiska stabilisatorer som finns i systemet då. Nu låter jag ju så liksom torr och tråkig här.
Nej, men det är det finaste vi har, automatiska stabilisatorer. Men, det är ju en underbar produkt.
Men, så att för att göra stimulans, visst, det kan absolut behöva stimulans nu, men det ska ju göras på rätt sätt och pengarna ska användas på rätt sätt. Och det är ju oerhört fint att vi har den här låga statsskulden nu. Man blickar framåt, man tänker att vi kommer behöva göra försvarsinvesteringar. Inga problem för Sverige, vi har den möjligheten. Vi tänker att vi behöver göra investeringar i energiomställning och energiförsörjning, inte mindre, med att bara se till att liksom, infrastrukturen fungerar på ett bra sätt, och infrastruktur även i andra områden såklart vad det gäller energin. Så det finns ju massor med saker där vi kan investera och har nytta av den här låga statsskulden. Men liksom, min känsla är att vi borde ju sätta oss ner då och diskutera det finanspolitiska ramverket och hitta ett pragmatiskt nytt då finanspolitiskt ramverk som vi ändå följer. För det här är problematiskt, att det bara blir de här skvättarna som inte heller träffar särskilt rätt och blir rätt saker för att skapa en ökad möjlighet till tillväxt längre fram. Och det är det vi vill göra med de här pengarna vi har i ladorna, som vi pratade om för några år sedan, som inte nämns lika ofta nu för tiden.
Olof viftar här för att kunde bara säga det här.
Jag syftar inte framför allt på el- och dieselsubventioner när jag menar att finanspolitik ska ta ett större ansvar, utan jag är naturligtvis inne på helt samma linje som Anna är. Och en annan kommentar är väl att om man tittar på just pensionerna, jag tror det kan finnas en liten baktanke ändå. Är det något vi vet så är det att den äldre generationen, de som är plus 75, plus 80, de kommer bara bli fler och fler och fler de nästa 10 åren. Det är den gruppen som i relativ termer växer snabbast i den svenska befolkningen. Så det kan nog finnas en liten politisk tanke bakom det,
tror det
också.
Ja,
en liten, liten, ja.
Det tror jag också.
Men om det nog finns en hel del empati hos politikerna
också. Och det
också.
Är ju fint, men då ska vi ju se över systemet. Inte bara göra små korrigeringar vid sidan om. Så att det är ju liksom inte fel i sig att höja pensionerna om vi nu har möjlighet att göra det. Utan det är hur det görs som är problemet.
Ja. Innan jag släpper det ska jag bara säga att du pratar om översyn där. Då kan vi säga att det finns ju en översyn inbakad 2027. Vart åttonde år ska man se över finanspolitiska ramverket. En del vill ju tidigare lägga den då. Säg sen då bara Anna och även Olof. En faktor här är ju att vi har en väldigt svag regering. Och oavsett vem som liksom blir statsminister efter valet i höst så talar vi allt för vi kommer fortsätta med svaga regeringar. Och man, det är väl en sak också att ha med i beräkningen. Att det gör det... underlättar i fel ord, men gör att risken är större att liksom fortsätter på det här skvättsättet.
Man tänker ju så, det har ju sett ut på det sättet. Man hade ju kunnat önska att de skulle kunna komma till andra typer av överenskommelser som inte bara gäller kohandel i enskilda frågor och så vidare för att hanka sig fram nästa månad också, utan lite längre. Men jag inser att jag är inte politiker, så att det är säkert jättesvårt. Men jag kan ju önska.
Ja, okej. Okay.
Ja, det är väl kostsamt för vilken regering som helst som måste kohandla med en mängd mindre partier i olika frågor. Det kostar ju pengar.
Det kostar pengar. Ja, bra. Vi återkommer i det, som jag brukar säga. Det lär vi göra, ja. Precis. Nu ska vi blicka mot Frankfurt där ECB har sitt högkvarter. Och som jag sa inledningsvis så har vi pratat väldigt mycket om Fed, helt naturligt. Därför att det är ju centralbanken som sätter tonen för hela världen och Riksbanken, för den är ju vår. Men så finns det ju ECB, grannen som är en elefant som Stefan Ingves ibland säger. Som vi inte har haft uppe så mycket. Men där händer det grejer också, Olof. Det börjar ju... Allt mer, det känns ganska säkert att det ändå blir en räntehöjning i juli nu. Det har varit en del hattande fram och tillbaka. Till att börja med, är det det man ska utgå ifrån? Och vad kommer sen? Och vilka utmaningarna för ECB?
Jag tycker när man läser de olika företrädarna för ECB, inte minst då ECB-chefen Lagarde, hon har ju mer eller mindre konfirmerat att det kommer en höjning i juli. Och då räknar man ju då med att den skulle vara på 25 punkter eller en kvarts procent. Men här var den nederländska centralbankschefen Knut.
Mm.
Han var nu ute här i dagarna och öppnade dörren lätt på glänt för att eventuellt göra en större höjning, ej preciserad. Men det tror ju marknaden då att det skulle i så fall vara 50 punkter.
Just det.
Ja, där går ju de samma väg som dels Federal Reserve har gjort, som då höjde med 50. Som många, eller flera i alla fall, tror att Riksbanken ska göra. Bland annat den banken där jag jobbar på. Vi tror att de kommer höja med 50 i juni. Så att det var väl bara att vänta. Och tittar man dessutom på marknadens prissättning. Och den ska jag säga direkt att den får man vara lite försiktig med. Det kan ha att göra med positionering och så vidare. Behöver inte alltid spegla tron av vad man tror att en centralbank ska göra. Icke desto mindre så tyder då marknadens prissättning på olika... finansiella derivat att styrräntan i ECB skulle då ligga någonstans strax under 1,5% 2023. Och det är ganska långt ifrån ECBs egna prognoser som säger att de ska höja styrräntan upp till noll i första hand och sen vänta. Nu ser vi samma fenomen på de flesta marknader. Marknaden har generellt en högre prissättning än vad centralbanken har indikerat. Och som sagt, det kan bero på positionering. Men jag vill också i samma andetag säga att marknaden har ju det sista året haft mer rätt på vad centralbankerna ska göra än vad centralbankerna själva har haft.
Just det. Innan du ska få prata, Anna, kan vi väl säga att styrräntan i ECB är ju i dagsläget minus en halv. Insättningsräntan som har kommit att ta över som den viktigaste styrräntan. En annan ränta är ju noll, men... Minus en halv säger vi att styrräntan är idag. Nu, Anna, ska du få ge din syn på ECB.
Nej, men jag tror också att de höjer i juli. Jag tror väl på 25 punkter. Jag tror inte så mycket på de här axhuggen när man nu ska liksom svänga om och så vidare. De svänger om tillräckligt i sin kommunikation. Och det har ju varit väldigt tydligt. Jag menar, Fed är ju, tycker jag, ett helt annat läge än vad vi är i Europa fortfarande om man tittar på den ekonomiska utvecklingen och inflationen och framförallt löneutvecklingen. Så ser det ju annorlunda ut i Europa. Men man kan väl också ta in det där som du precis sa, att den är minus en halv. Jag tänker mig, vi kommer ihåg vår egen Riksbank som höjde upp till noll i ett läge som kanske inte var ett uppenbart läge för för åtstramning. Det hade kunnat ske vid ett annat tillfälle än vad det gjorde. Jag tror att det ligger mycket i att bara komma upp till noll. Så därför tror jag det vore konstigt om de inte gjorde sitt allra bästa att komma upp till noll i närtid. Och då pratar jag emot mig själv, låter det ju som. För att då kunde de ju höja med 50 punkter. Men de måste ju såklart fortsatt liksom visa någon typ av försiktighet kring den här omsvängningen ändå. Så att upp till noll under året tror jag absolut att de höjer första gången i juli, men säkerligen 25 punkter. Sen tror jag att det intressanta blir sen. Hur långt de de facto kommer, som du sa, Olof, med under 2023 ligger det ju förväntansbild om ytterligare räntehöjningar såklart. I linje med andra centralbanker, även om det är en lägre förväntansbild på ECB än många andra då. Det har ju att göra med de här utmaningarna vi ser i Europa, eller både utmaningar, strukturella utmaningar, men också att vi inte ser lönetryck på riktigt samma sätt då som vi ser i USA till exempel, och därför behöver de höja ännu snabbare där. Men jag tror att det kommer bli mer fara och färde i Europa. Jag tror att tillväxten är för svag i grunden. Och det hänger ju ihop med de här strukturella problemen jag nämner då. Tittar man tillbaka och man indexerar för att titta vad som har hänt sen finanskrisen i de liksom, europeiska ekonomierna, så är det inte fantastiskt. Även Tyskland ligger långt efter återhämtningen vi har sett här i Sverige, och det ska ju vara liksom den starka ekonomin i området. Nu har ju de haft andra problem här under corona med, och inte bara coronarelaterat, men med sin bilindustri bland annat som har haft det tufft. Men det finns ingen riktig drivkraft i tillväxten i Europa på samma sätt som vi tittar på i USA eller här i Sverige. Vilket jag tror kommer bli tydligt när vi börjar höja. Så då kommer marknaden vara tvungen att liksom dippa ner igen nästa år och minska förväntansbilden på ytterligare höjningar. För jag tror att det blir svårt, det ser vi väl på räntemarknaden också, apropå ränteräven här, att det sticker iväg på perifera länder i deras statslåneräntor så fort diskussionerna kommer igång. Och då blir det dyrare för dem att låna, de har inte möjlighet att i så stor utsträckning hantera den typen av rörelser, tror jag. Och det här kommer märkas.
Ja, Olof, det är ju ett annat problem som ECB har i större utsträckning då. Just det här som man, fragmentering brukar man prata om. Alltså att räntorna, det blir ränteskillnader mellan olika medlemsländer. Och det har man ju kunnat mota lite med de här köpen av räntepapper som har riktats in lite för att hålla ner de här skillnaderna. Men nu ska de inte bara höja räntan. Innan de behöver räntan ska de ju avsluta nettoköpen. Och då är det ju återinvesteringar de kan jobba med, men det är inte ett lika kraftfullt verktyg. Hur stort problem tror du att det här kommer bli?
Historiskt har det varit ett problem med den så kallade low-spreaden då, italienska...
Low-spread?
Ja, med italienska obligationer över tyska. Men jag tycker liksom viljan, uppfinningsrikedomen och den politiska viljan då hos EU att se till att det här inte sker har varit ganska stor historiskt. Jag tror säkert att man löser det going forward. Exakt hur man gör det vet jag inte, men de har som sagt visat sig vara väldigt uppfinningsrika förut, och de kan ju faktiskt bestämma hur man nu ska göra. Sen kommer Tyskland och en del.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer, och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Andra protestera mot det här. Det har de gjort hela tiden. Men man kommer lösa det. Man kommer ju inte lägga något EU-land på offeraltaret i den här miljön. Framförallt då inte Italien kanske, som tillsammans med Tyskland då är mest beroende av rysk olja och gas. Så det är vad jag tror. Men som ett avslutningsord kan jag säga att vi har en depositränta, som du sa, på minus 0,5. Vi har också en EU-inflation på 7,5. Och i min värld, den ena kan man påverka, den andra är svårare att påverka. Så att,
men vad skulle hända med ekonomin om du höjde till något som liksom du tyckte var mer i linje med en inflation på 7,5?
Ja, man kan väl åtminstone ta sig upp till noll ganska snabbt när man har en inflation på 7,5. Och jag menar, Risken för centralbankerna, det har ni ju pratat om så mycket här, men jag menar, ju längre inflationen ligger kvar, ju högre blir inflationsförväntningarna. Och även om de tyska metallarbetarna då, som kräver 8,2%, om det är en förhandlingsteknisk abrovinkel, så är det ju ett tag sedan man hörde de löneökningarna. Och någon lönespiral vill man nog inte hamna i som vi hade i början på 80-talet. Det vore inte kul för någon.
Nej, jag kan berätta, eftersom det är radio och inte tv, så Anna sitter bara och nickar med i takt med Olofs kloka ord.
Han säger så mycket kloka ord.
Ja. Är du nöjd själv?
Ja, absolut.
Ja, du är det. Då ska du få ta dig an något helt annat. Det har koppling till vårt första huvudämne. Begreppet är nämligen minst trehövdat idag. Kanske fler när du kommer igång. Apropå allt det här som händer med finanspolitiken, så det här med att tänka, det kommer en budget en gång per år. Ja, det kommer en budget. Så kommer också en vårbudget som har blivit viktigare. Och dessutom så får vi ändringsbudgetar som ibland kallas för tilläggsbudgetar eller extra...
Jag vet inte, finns kärt barn av många namn.
Ta oss igenom det här nu, kort och koncist, Anna, så vi vet.
Och kort också. Ja, det här är ju, nu kommer jag säkert säga någonting fel här då, bara för det. Men nej, jag tror att det är så här. Man börjar med att tänka vårproposition och höstproposition. Vårpropositionen ska lägga grunden för höstpropositionen och vara liksom lite mer långsiktig i sitt tänk. Grunden för den ekonomiska utvecklingen. En ekonomisk bedömning såklart, alltså när vi blickar framåt, vad tror vi? Men också liksom, vad vill vi göra lite mer långsiktigt? Och då vi, det låter ju konstigt, för det är ju regeringen såklart, så inte jag då. Utan vilka utmaningar har man och behöver liksom hantera? Så den ska vara liksom lite mer sådär analytisk i sitt perspektiv. Och kopplat till den så kommer det ju alltid en vårändringsbudget. Så då gör man lite justeringar i budgeten för innevarande år. Det är det ändringsbudget heter. Och då på våren så kommer de här ihop och då blir det vårbudgeten totalt sett. Sen kommer ju höstpropositionen då. Den är ju mycket mer detaljerad. Då är det liksom all info om nästkommande budgetår, alla siffror som behövs och så vidare. Självklart också en ekonomisk bedömning om hur läget kommer se ut och därmed hur mycket pengar det kommer finnas, alltså hur mycket skatteintäkter som kommer finnas och så vidare. Så intäkter och utgifter. Väldigt specifikt. Och där kommer det också en höständringsbudget då, som blir höstbudgeten totalt. Men sen kan det komma såna här ändringsbudgetar. Och det ska ju helst då användas när det händer någonting som man inte hade med i bedömningen när man gjorde en sån här större jobb.
En pandemi exempelvis,
ja,
eller ett krig i närområdet.
Då skulle det ju självklart kunna komma den typen av åtgärder. Och det vi pratade om där i början är väl just att det kanske inte ska missbrukas då till bara att man ska komma överens politiskt, utan att det ska just vara det att det har hänt någonting som man inte hade med sig tidigare. Det var det som var tanken från början i alla fall. Men det jag skulle vilja säga är att det är ju svårt att hänga med på alla de här olika utgifterna hit och dit. Så det kräver en hel del. Jag tänker att där har faktiskt media en viktig roll att fylla just. För ofta presenteras ju satsningar i väldigt många olika sammanhang. Men det är samma satsning och så vidare. Så att det är en djungel, tyvärr. Och svårt tror jag för de allra flesta att hänga med i vad det betyder på totalen. För det presenteras i så många olika sammanhang. Men ja, så där ska det se ut i alla fall.
Bra, då har vi blivit kanske lite klokare i alla fall och kan följa det här något bättre. Tack för det. Nu kastar vi oss över spaningarna. Och nu, Olof, är det räntor även i dig som får komma fram här. Det handlar om spreadar, det handlar om dålig likviditet, det handlar om den svenska räntemarknaden.
Ja, det ligger i farans riktning, i varje fall att man går mot några av de karaktäristiska som du just beskrev. Men jag sitter ju och glor på räntemarknaden fortsatt då, varje dag. Och jag kan ju konstatera då att just bid-offer-spreadarna har börjat gå isär. Ja, de har gjort det i Europa, Sverige inget...
Då får du bara förklara bid-offer-spreadarna, ja, för alltså, kanske inte alla vet vad det är.
Det är skillnaden mellan köp- och säljkurserna. Tack. De brukar normalt vara väldigt ganska tajta, kanske en hundradels procent. Men i den här miljön som vi har haft nu på räntemarknaden, och räntorna har ju rört sig ganska snabbt uppåt, så ser jag då att på flera europeiska marknader och understundoms på den svenska, så har man alltså börjat vidga den här spreaden mellan köp och sälj. Det brukar vara marknadens sätt att dämpa volatiliteten i marknaden. Att man lugnar ner sig. Det blir helt enkelt dyrare att handla på marknaden. Och det är då så att säga en, skulle jag vilja säga, en kvittens på att det har varit besvärligt på obligationsmarknaderna. Man har blivit lite överraskad av den här ganska snabba omställningen från centralbankerna. Men det leder ju tyvärr också till då att likviditeten blir lite sämre när det är dyrare att omsätta. Och det här är ju någonting som vi har pratat om här förut, att det har funnits en liten ska jag säga, farhågor om att likviditeten i marknaden och marknadens funktionssätt skulle utmanas den dagen räntorna vänder upp. Och om centralbankerna då dessutom bestämmer sig för att börja debalansera balansräkningarna eller inte då köpa obligationer i samma omfattning som man har gjort förut. För faktum är ju att om man tittar på till exempel utlänningarnas andel av svenska obligationer så har ju det successivt minskat under hela perioden som Riksbanken har köpt obligationer. Och när det inte är så många aktörer kvar på marknaden, ja då försvinner också en del av djupet i marknaden när det som väl behövs. Det vill säga när marknaden är enkelriktad och alla vill göra samma sak, vilket i stort sett har varit att man vill sälja obligationer då den sista tiden. Så att det är min lilla spaning. Vi får hoppas att det lugnar ner sig igen och att spreadarna normaliseras, att likviditeten blir bättre. Men som sagt, nu mår nog inte alla jättebra på räntemarknaden.
Hur länge sedan skulle du säga, du har ju varit med ganska länge, sedan det var den här liksom stresskänslan?
Ja, men den dyker upp då och då, men då på mera enskilda marknader till exempel. Vi pratade om lossbredden förut och lite sådana här. Det kan man se, men nu ser man det på rätt många ställen samtidigt på olika marknader. Och det är inte speciellt vanligt. Jag kan inte påminna mig faktiskt när det var sist som det var så här. Men å andra sidan, räntorna har gått ner i 40 år. Och jag ska inte säga att de liksom kommer att gå skyhögt upp. Men det är i varje fall, de flesta köper väl in i att räntorna kommer. Vi har liksom lämnat nollräntemiljön åtminstone for now. Och som sagt, det gör då lite ont i marknaden. Annars så var det ju legio under 500% och devalveringen att man inte bara hade 10 punkter spread utan kanske upp till 50 och i vissa fall en hel procentenhet. Dit kommer vi inte komma tillbaka. Det önskar jag ingen, för det var inte roligt att sitta i marknaden då.
Det var inte så stor spread ändå om liksom basen var 500.
Nej, det är ju relativt perspektiv.
Liksom,
är
det väl ändå...
Anna, du sitter ju i den här marknaden, höll jag på att säga. Men Länsförsäkringar är ju en aktör i alla fall som köper. Jag vet inte hur mycket du kan prata om ditt jobb på det viset. Men vad tänker du om det här?
Vi har också observerat det här. Vi är ju väldigt långsiktiga, vilket gör att vi inte är en av de mest handlingsintensiva på den här marknaden. Så att vi observerar det här och tänker också att det är någonting som är stressat på marknaden. Men det har inte påverkat oss i någon större utsträckning.
Nej. En sista sak, Ola, förresten, som jag kommer på nu. Det här att Riksbanken ju, som har samlat på sig en stor del av stocken, nu ska den ju sluta samla på sig och till och med minska. Vi kan också tänka oss kanske att staten, om vi ska ha den här expansiva finanspolitiken vi har pratat om, med en lite längre tillväxttal och därmed mindre skatteintäkter, kommer börja putta ut lite mer papp på marknaden. Kan det påverka det hela att det finns lite mer att ta av, så att säga?
Det jobbar bara att gå till första sidan i min nationalekonomiutbildning, så hittar man ju grafen om P och Q. Och det är klart att då ökar du kvantiteten, allt annat lika, då ska priset gå ner. Och när priset går ner på en obligation så går räntan upp. Så du har väl rätt både i teori och praktik, Viktor.
Vad bra. Då, Anna. Du ska prata om att industriavtalet räddar Sverige från inflation. Har jag väldigt hårdraget sammanfattat det hela? Riktigt så enkelt är det kanske inte.
En klatschig rubrik, tänker jag där ändå. Ja, men jag tror ändå, jag har ju klagat till viss del på industriavtalet tidigare. Alltså inte sådär i grunden, men jag har varit lite sådär kritisk till att det har varit svårt med relativ löneförändringar och så inom den här ramen som vi har sedan 97 då, när det första industriavtalet slöts på uppmaning av regeringen ju, att till arbetsmarknadsparter att komma överens om någonting som skulle vara långsiktigt hållbart, bra förutsättningar, där man liksom skulle ta hänsyn till internationell konkurrenskraft och så vidare. Och det har vi ju sett har, så att jag har fortfarande
synpunkter
på att det här skulle kunna utvecklas på olika sätt och bli ännu bättre. Men det har ju uppenbarligen tjänat Sverige väl. Vi har ju haft reallöneökningar under hela den här perioden. Sen, det beror lite på hur man realjusterar, för att använda ett konstigt begrepp då, kanske möjligen. Och exakt om man tittar på månadsdata eller kvartal och så vidare. Men på det stora hela har vi haft reallöneökningar under hela den här perioden fram tills nu då, i den situationen vi befinner oss. Och det får man väl se som någonting väldigt positivt nu när vi pratar väldigt mycket om att det är ju tråkigt med reallöneminskningar för de allra flesta. Att man helt enkelt har mindre plånbok efter att man har köpt det man behöver. Så det är ett väldigt gott betyg, tänker jag, för någon typ av struktur kring de här löneförhandlingarna på arbetsmarknaden. Och där sitter vi lite i ett speciellt läge om man jämför med många andra länder. Vi har ju redan varit inne på det lite grann. I USA ser det ju helt annorlunda ut. Där har vi också sett snabba effekter på löneutvecklingen ända sedan förra sommaren. Först trodde vi att det kunde vara lite temporärt. Det var tillfälligt förhöjd arbetslöshetsersättning och så vidare på grund av nedstängningar och corona. Men det var ju uppenbart att det var mycket mer än så. Vi ser fortfarande att det är effekter av från de branscher som var mest påverkade av corona. Men det har varit tydliga spridningseffekter och de får effekt direkt. De har ju en mycket mer flexibel arbetsmarknad där än vad vi har i Europa. Vi såg helt andra effekter på arbetsmarknaden under corona på grund av det där. Men tittar vi nu ut i Europa, Olof har ju redan varit inne på det här, att metallarbetarna i Tyskland, de kräver höga löneökningar, över 8%. Vi ser olika avtal som sluts i olika länder där man indexerar på inflationen, så att om inflationen är hög så ska man få högre löneökningar och så vidare. Så att
bäddar för prislönespiraler.
Ja, det blir lite läskigare. Så om man tänker liksom USA, de är redan där. Europa är närmare. Vi är fortfarande i trygg hamn om man jämför med de här andra regionerna då, tycker jag. Jag tycker vi ser uttalanden och så vidare. Vi har en stor avtalsrunda nästa vår, så att det är ju, vi vet ju inte än. Vi vet inte alls vad som kommer att ske. Men jag tänker med den här historiken, med den goda reallönutvecklingen som vi har sett, så ser det än så länge ut, tycker jag, också som att det finns ett hopp om gott ansvarstagande mellan parterna. Det är ju så. Det är en väldigt intressant dynamik egentligen. Det gäller ju både för företagen och för löntagarna nu, att företagen kan ju passa på att höja priser för att ingen liksom höjer på ögonbrynet riktigt, för att alla gör ju det. Men det riskerar ju att det blir sämre långsiktigt även för deras del. Om det blir en överhettning nu som verkligen måste stramas åt, och det blir, vi skapar liksom en lågkonjunktur, en recession i värsta fall. Samma sak gäller ju för löntagarna. Det gäller liksom att lyckas liksom stå tillbaka från den här kortsiktiga vinningen med någonting som är långsiktigt bättre för både ekonomin och för de enskilda, såklart löntagarna. Och jag tror att vi har mycket goda förutsättningar för det om man jämför med andra länder. Så att jag tänker att det kommer rädda oss i den här inflationskrisen, och vi kommer komma stärkta ur det, helt enkelt.
Senast idag så har faktiskt Unionens chefsekonom, de kom med en konjunkturrapport, och hon var inne på det här spåret just att visst, det är reallöneminskningar nu, men vi kommer utgå från 2%-målet därför att i längden så gynnar tror vi att det är det som kommer vara mest gynnsamma. Så det talar för din test, Olof. Mm.
Och just därför kan man ju koppla in då på Riksbanken och centralbanker att det gäller att de agerar på inflationen, för det man inte vill är ju att arbetstagarsidan tappar förtroendet för deras förmåga att bevara prisstabilitet.
Och så det inte blir som i Storbritannien, där centralbankschefen flera gånger har gått ut och sagt, be om inte för höga löneökningar, hörrni, för då blir det jobbigt sen. Så vill man inte riktigt ha det.
Nej.
Vi har ju nästan haft det motsatta här tidigare, där vi har sett några små önskemål om lite högre löneökningar tidigare.
Problemet har ju verkligen varit det motsatta länge. Okej, men Anna, då, liksom, summan av kardemumman här då, att det här som centralbankirer är rädda för, de här prislönespiralerna där de jagar på varandra i en liksom det stiger lite över varandra hela tiden, att du tror att risken är mindre för det i Sverige på grund av den här strukturen som finns kring lönebildningen än i Europa, men framförallt än i USA.
Exakt.
Ja, okej.
Okay. Snygg sammanfattning.
Ja, Olof, något mer du vill
flika? Nej, jag köper in i det.
Du köper in i det. Bra. Då ska vi stänga butiken. Klockan är mycket, höll jag på att säga. Det är den inte, men podden är lång. Och Olof, du får runda av det här med veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den närmaste tiden.
Ja, men det är väl en grej som vi inte brukar prata om här så ofta, trots att den kommer med regelbunden periodicitet. Och det är faktiskt bostadspriserna via Hawks Value Guard på torsdag klockan 9. Och anledningen är ju förväntningar om ytterligare högre räntor och hur det eventuellt då kan påverka fastighetspriserna, ett ämne som berör de flesta. Ja. Så den skulle jag hålla ett öga på och se hur prisutvecklingen eller tendenserna är på fastighetsmarknaden. Och som en liten bubblare samma eftermiddag, Riksbankens Flodén då som håller ett tal. Och där kanske man kan få lite information om kommande räntehöjning och eventuellt hur stor.
Mm. Bra, tack för det. Tack Anna.
Tack.
Tack Olof.
Tackar, tackar.
Tack alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 1 juni är vi tillbaka. En sommarsändning blir det då. Innan dess så kan man lyssna på andra poddar härifrån. Analyspodden exempelvis på fredagar eller Digitalpodden. Och det finns fler också. Men nu sätter vi på. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTV:s morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.